Du lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vrelan, som tolkar tillsammans med
Julia Åberg.
Och Julia, du, vad gör du?
Ja, just nu så pluggar jag teologi. Och jag har tidigare jobbat en hel del år som journalist.
Yes. Och du har en tanke på att bli präst här i framtiden, eller hur?
Ja, precis. Yes.
Och jag är präst i Sankt Peters kyrka i Malmö. Vi ska utgå från texten som evangelietexten som handlar om bönsöndagen. Den hämtar du i Matteus evangeliet. Vill du läsa den texten?
Mm. Jesus sa: "När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."
Mm. Det är en sak som jag fastnar för mer nu, i den tiden vi lever nu, än vad jag kanske gör i vanliga fall när jag läser den här texten. Det är det här att vi ska gå in i vår kammare och stänga dörren.
Mm.
Och det är det som vi har tvingats göra nu. Och jag förstår bönen, den här personliga relationen som vi har med Gud, som är väldigt viktig. Men nu här i Sankt Peters kyrka till exempel, eller i Svenska kyrkan i Malmö, så har vi alla våra gudstjänster bakom stängda dörrar. Och det gör någonting med oss. För det här att be tillsammans. Jag förstår nu också poängen att bära varandra i bön. Hur tänker du på den kontrasten, eller konflikten, eller relationen, eller vad vi kallar det för, mellan det här att stänga dörren om oss, be det fördolda, kontra när vi firar gudstjänst tillsammans, vi ber tillsammans, vi delar bönen och bär den tillsammans?
Ja, när man tänker på det så är det ju egentligen först nu då som vi verkligen följer Jesus uppmaning om att gå in i våra kammare och be. Men vi känner väl många av oss, precis som du säger, att man förstår nu vad det verkligen innebär att sitta i kyrkan och be hela församlingen tillsammans. Att det får en helt annan, en annan tyngd, eller en annan alltså jag vill ju inte tro att bönen får något annorlunda resultat beroende på om man ber hemma eller om man ber i kyrkan. Men just att känna att man sitter hemma nu på sin kammare och ber så mycket som man gör i sin ensamhet, och känna att många andra också gör det. Vi är någonstans, även om jag inte tycker om det här med att vi alla skulle vara i det här tillsammans, för det är vi inte, för corona påverkar oss väldigt olika. Så finns det ändå en dold gemenskap i den bönen som är nu. Eller vad tänker du?
Ja, precis. Det tänker jag också att det finns. Och frågan är då, kan vi be bara ensamma? Eller blir det... Det är klart vi kan missförstå mig. Men liksom, för att när vi märker nu att det är så viktigt det här att samlas och be tillsammans. Så frågan är vad... Eller när vi tvingas göra det ensamma, så vet det, tryggheten och trösten att nu ber andra samtidigt, att vi får bära varandra ändå i bön, att det här behovet av att vara med andra när vi ber, när bönen egentligen är en väldigt personlig grej mellan mig och Gud. Bönen är min dialog med Gud. Ändå är behovet så stort att göra det tillsammans med andra, fast jag gör det tyst inom mig.
Har du reagerat på att det var starkare än vad du tänkte innan den här påtvingade ensamhetsbönen kom?
Nej, jag tror det har blivit mer aktuellt nu i mitt liv. För jag känner, nu kan jag erkänna, faktiskt, nu blottar jag mig lite här, att det är lätt att tappa bönen när jag inte har min vanliga rytm som jag brukar ha i det. Det är så skönt, tycker jag, när man sätter sig i bänken på söndagen, att vara i, då får jag min dagliga dos bön. Jag tappar det ganska lätt nu. Jag glömmer bort, jag hade ju kunnat sitta nu hemma 11:00 på söndag när jag inte får dela gudstjänst tillsammans med andra. Att gå in, ja men nu tar jag en stund för bön. Men jag gör inte det just vid den tiden när jag vet att andra också gör det. För att det är lätt att tappa då rytmen eller rutinen, eller vad man ska säga.
Mm.
Ja, vad tänker du?
Ja, och jag tänker också då när du säger, för det finns ju många gudstjänster du kan titta på till exempel och sådär också, när du vill, det här on-demand gudstjänstlivet nu som vi har tvingats gå in i mer och mer. Tror du att bönen förlorar lite av sin mening för oss ifall vi inte gör det på samma tider? Jag tänker tillbaka på klosterväsende och allting, att det liksom...
Nej, det hade ju varit konstigt om jag hade tänkt det, tänker jag. För det, då hade det varit bundet till det, och det är det ju inte. Bön, här säger Jesus själv, gå in på din kammare, alltså gör det på de stunderna som det passar dig, kan man också tolka in det så. Vi ska inte visa upp, stå där i gathörnen och bara rabbla tomma ord, utan det handlar om något annat, det som inte syns och så. Men det kanske är, jag tänker vissa religioner som har fasta bönetider, och jag kanske förstår lite mer nu syftet med det, att inte glömma bort det där viktiga. Nu har jag glömt frågan här, men
tror du att vi kan få en, att när vi inte gör det på samma tider som vi vet att alla andra gör det, när den blir mer så att säga individualiserade då, eller vad man ska säga,
Nej, men jag tänker, nu när du säger det så tänker jag, det kanske är att vi har ett syfte, olika syften med våra böner.
Mm.
Kanske. Jag vet inte. Men om jag tänker efter lite i mitt eget böneliv, då handlar nog bönen i kyrkan mer, som jag gör i kyrkan, mer om världen, mänskligheten, där också jag är en del av, och jag ber för det här lite större kanske. Medan de här andra bönerna utanför det, då är det mer det här tacksamheten eller ropet på hjälp eller vad det nu kan vara i mitt egna personliga liv. Och det kommer mer enklare spontant kanske. Är jag så egoistisk? Ja, så egoistiska är vi kanske. Vi behöver. Ja. Hur ser du själv på det här? De här olika...
Jo, men jag känner ju igen det där när du säger just skillnaden i, inte i bönekvalitet kanske, men i innehållet. Jag har nog en väldigt stor tendens att rabbla de här tomma orden när jag sitter i ensamhet också, just för att jag, när det här yttre, när man sitter i kyrkan på söndagen, eller vilken dag det nu är, och så får man ju, alltså, den här rytmen som man glider in i på grund av att alla andra ber. Det är ju samma ord nästan alltid. Det är ju inte tomma ord. För mig kan inte de orden bli tomma för att de är så innötta, eller vad man ska säga. Men när man sitter hemma på sin kammare, eller jag, beroende på situation eller var man är just där och då, så kan det ju vara väldigt mycket rabblande. Och kanske lite mer rabblande nu under den här tiden än vad jag känner igen att det har varit förr också, just för att det här yttre inte riktigt finns på samma sätt längre. Jag vet inte.
Ja. Men är rabblan, om man tolkar det rätt, rabblandet, det är inget dåligt. Det är inte...
Jo, jag skulle nog... Ja, men det, jag kan nog hamna i det här... Åh, nu är jag rädd att jag har missat något viktigt man ska be om. Mm. Det som kyrkan då brukar ha koll på, vad det är vi ska be om. Nu kanske jag missar det.
Står det. Ja. Ja, för om jag ser till vår förbön som vi ber varje söndag i Svenska kyrkan, så den kan ju vara utformad hur vi vill egentligen, men det finns ju ett visst mönster. Vi ber för, vi börjar i det stora och sen så går vi ner, alltså för världen och för vårt land och för vårt stift och för vår församling och sen för oss själva, så det finns ju ett visst av det här mönstret. Ja,
ja, precis, den här strukturen som är så inarbetad, ja, och som finns där av en anledning.
Ja, ja, och hur, och då blir det ju ett måste egentligen. Vem har bestämt, ja, det? Är det inte detta nu då? Det är ju då vi fastnar.
Det är då vi blir hycklare.
Ja, precis. Det är då vi fastnar, ja, i den här gruppen. Fast å andra sidan så jag tycker om den formen. För det hjälper mig också att innefatta. Okej, ja, jag vill be för världen. Och sen vill jag också be för de relationer som är här i närheten. Och där vi lever och verkar. Så det är ju inget fel, men... risken blir när formen blir det viktiga, att det blir då till exempel som du säger, oj, nej, nu glömde jag be för vårt stift och vår biskop. Nu får jag ta om det. Det är ju då, och då blir det på något sätt att då tänker vi att bönen måste vara på något sätt, på särskilt sätt. Men det säger ju Jesus, säger väl tvärtom här. Han gör inte som dem, ty fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Alltså det är ju hjärtats längtan, det är ju bara det som räcker att det får uttryck på något sätt. Sen är det skönt, men det är skönt att vila i formen. Jag tycker det är jättehärligt att sitta där i bänken, någon annan ber den där förbönen och jag bara ja, precis. Man hänger med, för det är inte alltid man kan sätta ord på det heller.
Nej, precis. Men vad han menar med hyckleriet här är väl just att vi inte ska be för att bli sedda. Eller bli sedda av andra människor.
Precis.
Att inte bli, räkna med någon upphöjelse från andra människor för vårt högtravande sätt att be, eller vad man ska...
Ja, eller hur, det handlar inte vad det är du... vad du säger, alltså det handlar inte om att du måste säga de rätta orden. Det är inte det det handlar om för att andra människor ska bli nöjda. Jag tänker på min bakgrund i den kyrka där jag var, så träffas man i sådana små grupper. Och då så avslutade man alltid med någon form av bön då. Och det var från när jag var barn, men också när jag var tonåring. Så. Och då gick man nästan så här laget runt att man skulle be högt. Och så fick man lära sig att att be högt är ju en träning. Det är bara att börja be, och det är en träning man måste börja. Och det finns inget som är rätt eller fel, men jag kände ju väldigt tydligt att det fanns det visst det.
Det fanns ett tydligt rätt och ett tydligt fel.
Absolut. Och att då satt man ju där, okej, nu är det snart min tur. Man fick passa om man vill, det fick man. Men det var ju också lite, jag kände också det här kravet, och det tror jag kanske, det kände nog inte alla, utan det var jag som kände det. Att jag kan inte passa, jag måste ju, jag gjorde det ibland och det kändes okej, det fick man. Men jag kände också lite det här, jag måste ju vara en god kristen och kunna be högt. Och då satt jag när de andra bad och formulerade mig. Och så hör man hur de andra, vad fint. Och sen kommer jag och så ber det mer, tack. Och så kommer det jag trodde var rätt att säga. Då, där blir ju bönen ett krav. Det kan ju inte vara meningen. Att det,
men hur
vara
kände
så
du då i kontakten, det här som du pratade innan om hjärtats bön? Går det göra båda de två samtidigt, eller utesluter det ena det andra.
Du menar att om mitt hjärtas bön är de där vackra fina orden, eller?
Ja, eller när du sitter och är väldigt medveten om att du ska säga rätt saker och det måste låta bra, kan hjärtat vara med då?
Ja, ja. Bra fråga. Alltså kanske både ja och nej. Jag tror inte Gud dömer den, utan där är det ju människor som gör det. Och det kanske, om det handlar också om jag vill så gärna att det här ska bli rätt eller bra, så det kanske är det som hjärtat, att det blir ändå på något sätt hjärtats bön. Men jag tänker att fast å andra sidan, nu kan jag bara referera till detta när jag var barn. Och då tänker jag, då var det verkligen hjärtats bön. Ett litet barn som vill göra rätt.
Ja, just det.
Då kan det ju inte finnas något. Det är ju inget, även om jag hade känt så idag, då hade jag ju sett mig som en av hycklarna här.
Ja.
Jag ber ju bara för att jag ska säga de rätta orden.
Ja.
Men när det är det lilla barnet som så gärna vill göra rätt, så kan, då är det ju inte ett hyckleri. Då gör, även om barnet gör det för de andra människorna som lyssnar, så tänker jag ändå, nej jag vet
inte. Men när du är vuxen och känner så, kan det inte vara det lilla barnet igen, ja, bara, som bara vill göra rätt och som bara vill få vara med och bli uppskattad.
Ja, för att om jag ska fortsätta vara lite personlig här, så det blev en liten skada. Det var så skönt att komma in i Svenska kyrkan där man kunde förbereda sin bön innan, skriva ner den, eller ännu bättre, ta något som någon annan har redan förberett. Det finns ju 1000 olika bönböcker där det är bara att ta och läsa. Och oh, det här var fint, så här skulle jag aldrig kunna uttrycka mig. Och så läser jag, det gör jag, fast jag ber det. Vilket gjorde att jag vid ett tillfälle då, jag hade förberett någon bön, jag minns så väl, det här var en kvällsmässa där jag jobbade tidigare och jag var ganska ny präst. Och så hade jag lagt min bön på ett ställe långt bort från där jag var. Jag tänkte nej. Och jag måste bli fritt. Där sitter det 2 präster i församlingen. Och jag fick ångest, på riktigt ångest. Och tänkte nej, det här går inte. Och jag stod där och bad. Och stammade. Det är inte likt mig att tappa orden så. Jag stammade, jag svettades. Och det blev den mest banala, konstiga bön tror jag någonsin bett. Men jag kom bort, jag också kom över lite min spärr och förstod, det gör väl ingenting. Nu tänker jag, det var väl den finaste, bästa, mest hjärtliga bön jag kunde be. Och att jag då får släppa de här kraven. Jag tycker fortfarande det är svårt att be fritt på det sättet. Men jag gör det ändå. Och jag blir nervös. Jag har varit präst i 11 år. Men det sitter någonstans där, det här lilla barnet kanske, som tänker att du duger inte, dina ord duger inte.
Det är det som är rädslan.
Ja, precis.
Som du kände den där ångesten när du såg de här prästerna och allting. Du är rädd att du ska bli bedömd då utifrån.
Ja, men precis. Jag bara blir nervös. Så. Och då är det ju, då är det, jag vet inte vad jag kommer med den här lilla berättelsen. Men det spelar ju ingen roll, det säger ju Jesus här. Du behöver inte säga massa vackra ord bara för det. Eller du ska inte säga massa, rabbla massa vackra ord för sakens skull. Du ska be för det som hjärtat är fullt av. Och är det att jag ber Gud, var med människorna nu, amen, så räcker ju det liksom. Det behöver inte vara mer. Eller? Vad har du för...
Nej, men jag tänker så här, jag funderade lite innan nu när det är, för jag tänker att Jesus försöker komma åt här, vad han vill få oss att fatta är ju vad bönen är för någonting, antar jag. Varför ska vi hålla på med det här överhuvudtaget? Och sen tänkte jag så här, om du, Ida, tänker dig framåt i tiden. Nu ska man ju inte vara dystopisk i sådana här tider, men nu blir jag jättedystopisk ändå.
det är okej.
Att du tänker att ja, men du är en sådär 95-årig präst.
Jag kommer aldrig bli 95 år i mina gener, men vi leker med tanken.
Ja, du är inte längre yrkesverksam, utan du har gått i pension och lever ditt ett fromt liv i det fördolda.
Ja.
Och så tänker vi att det är ett helt annat Sverige. Det är ett Sverige där experterna styr nu. Och det är inte bara att experterna ger lite råd hit och dit hur vi ska leva, utan att experterna har verkligen tagit över. Och det är obligatoriskt för alla svenskar att varje dag gå in och titta på olika presskonferenser och ta del av hur kurvor ser ut, hur siffror ser ut, vad vi ska akta oss för idag, vilka faror som finns, vilket ansvar vi har för att skydda oss från allting. Och det här är legio i hela samhället, och det är så inpräntat. Så de barnen som går i skolan, de känner inte till någonting annat. Ordet religion finns inte längre, får vi tänka oss.
Mm.
Och i skolan är det till och med förbjudet att undervisa om sånt som inte går att bevisa. Sånt som man inte kan mäta och sånt som inte kan få ett synligt resultat utåt.
Mm. Mm.
Och så kommer det en ung gymnasietjej till dig och har skrivit ett projektarbete om historia. Då har hon hittat det här att det fanns en tid när det fanns något som kallades den kristna kyrkan i Sverige, och de levde så och så. Så har hon skrivit ungefär 30 sidor som du läser igenom, och det är en massa snygga grafer och en massa kurvor och en massa statistik över hur många som gick till de här byggnaderna och sådär. Men inte någonstans har hon skrivit ordet bön i den här uppsatsen. Hur ska du förklara för henne vad den kristna bönen är?
Oj. Det första som kommer, det sa jag tidigare också, det är hjärtats längtan, tror jag.
Mm.
Du ser skeptisk ut när du tittar på mig. Ja. Och det hade jag ju inte fattat. Nej. Nu är du den här.
Ja, nu är jag hon här, och då undrar jag ju direkt, vad då hjärtats längtan? Hjärtat är ju en muskel som pumpar runt syret.
Ja, vad svårt, Julia. Nu sätter du mig på prov här.
Och hur kan du sitta och be om någonting där du inte ens...
Ja.
Du får kanske aldrig se något resultat av det.
Nej.
Hur kan du då formulera de orden? Alltså, varför känns det meningsfullt?
Ja, jo, det är egentligen är ju inte viktigt om jag får det eller inte, utan det är bönen i sig som ger trösten. Att få sätta ord på, kanske inte uttalat ord, men i alla fall i tanken, det som är min längtan. Alltså nu tänker jag bort hjärta som en muskel, utan jag tänker mer själen, vårt inre väsen, om du har hört talas om.
Ja, men det har jag skrivit här på sidan 14. Det var något man trodde på, den där själen.
Precis. Vi är så mycket mer än det vi kan ta på. Vi är så mycket mer än det som vi ser. Inuti är ju en hel värld, i alla fall i mitt liv så är det en hel värld som försiggår här inuti. Om det är i huvudet eller i hjärtat eller i foten. Jag vet inte var den här världen utspelar sig. Men alla tankar och alla känslor. Och det är där som inte riktigt går att förklara. Och för mig blir då bönen... Det spelar ingen roll om jag får det eller inte. Utan att bara få sätta ord på det, formulera det för mig själv... Och tänka, nu vet jag att du kanske då inte tror här att det finns ett högre väsen än en gudomlighet eller det som jag kallar för Gud.
Folkhälsomyndigheten.
Det fanns en gång en man som hette Anders Tegnell. Tegnell heter jag.
Ja.
Nu. Att få rikta det till någon som... Jag tänker ändå alltid lyssnar. Som alltid har öppet. Liksom, även om jag inte får ett direkt svar, så ger det mig en tröst. Att ändå tänka att jo, någonstans finns det någon som hör min bön. Och som ser på oss människor och till vår längtan i kärlek. även om jag inte får svar direkt, eller jag kanske aldrig får något svar, men det spelar inte så stor roll, utan det är min, alltså det är själva bönen i sig som bär min längtan.
Mm.
Förstår du hur jag menar? Eller är det för flummigt?
Jo,
men,
nej, det kan ju jag som den 15-åriga tjejen säga, att det har jag ju också upplevt flera gånger, att det är någonting inom i mig som pratar och som verkar nå fram till någonting annat.
Mm.
Men det kan jag ju inte prata med någon annan om, för det finns ju ingenting, det går ju aldrig att mäta bönen, det går ju aldrig att, mm. att rita några grafer över den, och det går ju inte att säga om den är lyckad eller inte.
Nej, precis. För vem är det som avgör det? Det är ju att det finns ju inte, bön är ju inte något som ska vara lyckat eller inte.
Men vad är poängen då?
Jag menar lyckat, att du kan ju inte få betyg på din bön. Så att nu fick du ett A plus här, för att nu formulerar du dig vackert och fint. En bön kan ju vara en tyst tanke bara. Hela livet kan vara en bön. Det är lite flummigt kanske att tänka så. Fråga mig inte mer, hur tänker du där? Nej, men att ibland, vad jag menar är att ibland kanske vi inte kan sätta ord på vår längtan. Men det behöver vi inte göra heller, utan det kan bara få finnas. Liksom.
Mm.
Jag tänker att den här berättelsen, den kom från någonting i dig.
Mm.
Hur dök den här upp när man tänker på bön och... Tänker du att det är en framtid utan bön? Det är den som du...
Ja, just den här där vi... Alltså en framtid där vi har tappat modet att vara... Att kanske inte få de svaren som vi räknar med och de svaren som vi tycker oss har rätt att få. Och inte kan utkräva det ansvar... Eller vi tycker oss... har rätt att utkräva ett ansvar som vi inte kan, som vi kanske aldrig kan utkräva, men som ibland kan känna att just nu lever vi i en sån tid där det alltid ska finnas ett svar, det ska alltid finnas en synlig effekt av vad som händer.
Mm.
Det pratas ju så mycket nu om effekter, och det där får ingen effekt, så det ska vi inte göra, och det där får en stor effekt, så det ska vi göra. Och då känner jag ju lite, men vad hamnar bönen i det, just eftersom vi, det är ju absolut inte alltid som man får effekt på så sätt som man, i alla fall så som man själv hade föreställt sig, utan det blir någonting helt annat istället. Mm. I den här livslånga övningen i tillit till att Gud vet bättre än vad jag själv vet om vad jag behöver just nu.
Mm.
Men om vi allt mer går in i det här att vi kan mäta allting och allting kan göras grafer av och allting kan räknas ut och allting kan förutsägas med modeller och allt vad det nu är. Det blir inte mycket rum kvar till bönen där.
Mm. Just det.
Men som hon, den här unga tjejen, sa till dig nu också, när hon kände ju ändå att det var någonting som pågick in i henne i alla fall.
Mm.
Fast ingenting i hennes omvärld sa att det skulle kunna göra det. Eller att det fanns någon mening med det. För att...
Mm. Just det.
Ja,
men det är väl en fin grej att avsluta i det här att bönen går inte att mäta.
Mm.
Att det är det som försiggår inom varje människa.
Mm.
Och det handlar om vår relation med Gud. Och den ska vi inte mäta.
Precis.
Och den kan vi ju fortsätta hålla på med oavsett... Hur mycket som mäts och grafer som hit och dit. Och...
Ja, i min dolda kammare kommer ingen åt mig.
Precis. Tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och... För dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.